Flera av våra samfund kopplar nu ihop klimatfrågan till missionsbefallningen. Och då vet ni att det gäller att nå alla folk. Och nu skrev Svenska kyrkan att Gretas är Guds röst i tiden. Och påven och Vatikanen har denna fråga som bland det högsta prioriteringen. Eftersom denna fråga kräver en global lösning så pressas allt mot FN, precis vad profetierna också säger. Daniel 7 ser vi till exempel ett vilddjur som kommer upp, så kommer det att trampa hela jorden. Och ni ser vad som händer, vad allt samlas i FN, så det behöver vi nog inte tveka om. Hur du och jag ser på den här frågan kommer kanske ha en större betydelse än vad vi kanske tror. Det var ju så här att kunskapens träd var ju både gott och ont på en gång. Och de inte det. Nu vill jag citera Rune Johansson. Han sitter där nere. Han skriver hörner om ekonomin. Och de är väldigt mycket lästa. Och då står det så här. Ifrån 24.1.2019 kan ni läsa så här. Och det här slog mig. Eftersom människor enligt FN-agendan är orsaken till klimatförändringarna, kommer detta att resultera i åtgärder av genomgripande befolkningskontroll och påtvingad familjeplanering. En berättigad fråga blir då, är det det som ur elitistiskt normperspektiv inte bidrar med något värde som i första hand inte ska anses som önskvärda? Och nu i veckan så fick jag vittna väldigt mycket på båten om olika saker. Och folk, de vill ha reda på vad är det som händer egentligen. Mitt liv och allt det här. Så jag fick stå den här veckan verkligen och prata med människor. Och då var det en kille som frågade lite. Och jag älskar ju profetierna. Så han var görintresserad. Jag berättade vad det här leder till NVO. Ja, men det är ju inte klokt, så han. Det är ju precis vad vi ser. Ja, då ska du veta att det är Gud som står bakom allt. Så vi behöver inte frukta. Och då säger han någonting som har med det här att göra. Han säger så här, ja, och i det systemet du berättar nu, det kommer ju inte vi vara värda någonting. Precis, vi kommer inte vara värda någonting. När Israels barn var i Egypten så var deras värde till slut beroende på om de kunde leverera något till systemet. De nyfödda slängdes i Nilen. Det var ju totalt värdelösa, va? Och nu vet ni att Mose sen räddades och drogs upp ur Nilen. På det sättet skulle ju Israels barn gå under inom några generationer om de hade fortsatt till exempel. Och den här tanken då att leverera och att bygga med stenar och allt, det kom ju från början från Babylon. Där skulle man också göra sig ett värde eller ett namn. Där måste alla producera tegelstenar till bygget. Kom, låt oss tillsammans nu leverera så att vi blir ett namn. Och vilka tror ni som utnyttjades av alla andra stenar högre upp och fick göra smutsjobbet åt herrarna? Jo, det var troligen de mest föraktade. Det är alltid så människor bygger. På toppen av pyramiden finner vi ett ljus som strålar i NVO, Jesaja 14 har det där, va? Och det som ser ut att vara ljus är faktiskt mörker. Här ser du hur Satan sitter över alla de här pyramiderna och glänser, för det på det här sättet han får tillbedjan och ära. Jag vill stiga upp. Han bygger pyramider. New Age säger helt öppet att den som inte tror att Gud är i allt och alla är inte välkomna i det här systemet. Ut ur Babylon kallade sedan Herren Abraham. Och av hans säd blev det ju sedan Israels barn som kom i fångenskap i Egypten. Pyramiderna i Egypten symboliserar alltså samma tankesätt som den som jag nyss beskrev i Babylon. Och just nu bygger man upp en maktstruktur som kallas för New World Order. Men Bibeln kallar den faktiskt för Babylon, och jag har nyss beskrivit den andliga bilden. En profetisk bild har jag skrivit nu. Abraham kallades alltså ut ur Babylon. Och Herren uppenbarade sig för honom och sa att han själv är hans stora värde eller skatt. Men han sa också, och jag kommer även att vara din försvarare. Det står i första Mosebok 15:1. Det här är intressant att studera. För att vara försvarare innebär inte bara advokat, men det innebär också att Gud ska se till så att Abraham och hans säd får de här löftena som han säger. Alla som tror på Jesus är Abrahams säd, va? Eller hur? Han ska alltså se till så att du och jag får det han har lovat. Vad var det nu för löften? Ja, när du börjar läsa Abrahams löften så ser du att det var mer än landet. Det hebreiska ordet eretz som betyder land, men det kan också betyda jord. Och det visste ju Paulus givetvis. Och i Romarbrevet 4:13 så skriver han där löftet gällde att Abraham skulle ärva hela världen, hela jorden. Och det där ska ni komma ihåg, för det är viktigt sen när vi börjar läsa i de profetiska texterna i Gamla testamentet sen till exempel. Första Mosebok 15:13 då. Och Herren sa till Abraham: det skall du veta att din säd eller dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land eller på en jord som inte är deras. Vad intressant, för det står nämligen så här i Hebreerbrevet 11:13. Skrift ska ju med skrift förklaras. Och då används den här texten här. Det står, den dubbla bilden jag skriver stämmer alltså. Han säger, vi bor som gäster och främlingar på jorden. Ja, så det var alltså jorden det handlar om. Där ska de bli slavar. Och man ska förtrycka dem eller förakta dem. I 400 år, en tidsbestämd tid alltså. Men det folk som gör dem till slavar, kallas i uppenbarelseboken för jordens innebyggare, kommer ihåg det. Skall jag döma, sen ska de dra ut med stora ägodelar. Tänk nu att det här är en dubbelbild, det gäller både Abraham och judarna då. Men det gäller också de kristna sen. Stora ägodelar, ja, vi ska ärva allt va, med Jesus. Det är ju underbart stora ägodelar, hur? Men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder. I fjärde släktled ska de återvända hit. Ty än har inte amorena fyllt sitt mått eller hedningarnas fullhet kommit. Ser ni bilden också? Och när solen hade gått ner och blev alldeles mörkt så syndes en rykande ugn och en brinnande fackla som for fram mellan köttstyckena. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa att din säd och dina efterkommande ska jag ge detta land från Egyptens flod till floden Eufrat. Vad intressant det här att börja studera det. Ur Egypten drog man lera och byggde. Ur Eufrat drog man lera och byggde. Det var bara en parentes. Ser ni? Det är där de byggde Babylon. Byggde ur lera nu i Eufrat. Det är likadant med pyramiderna. Byggde man ur leran från Nilen. Floden Eufrat och Egyptens flod. Om nu landet de skulle ärva är en bild på att den kristne ärver hela jorden, då måste ju folkets betryck i Egypten samtidigt peka på Guds folks betryck i världen, om det nu är en dubbelbild. Som Gud dömde Egypten kommer han alltså att döma världen. Bibeln säger att vi antingen kan vara i världen eller också i Kristus. I Kristus är alla löften, ja, amen, va? I löfteslandet är de också där. Ser ni hur väl det stämmer? Hebreerbrevet 3:5 så står det så här. Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Evangelium och Guds rike. Alltså förebilderna. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Och vad är vårt hopp? En ny himmel och ny jord. Det är vårt hopp. Jesu tillkommelse alltså. Det Mose och Guds folk mötte av farao och hans folk i Egypten kommer Kristus och hans folk att få möta i världen. Det är bara ett hus som är byggt på klipp. Ser vi i Matteus 7 så kommer det att bestå provet, och Petrus kallar ju det här för levande stenar då. Och det är de stenarna som har slutat ta emot och leverera ära till människor, utan de tar bara emot ljus och levererar det till Gud. De ger ära, de här stenarna, de ärar Gud med andra ord. Hur tänker Guds folk på klippan? Ja, de borde ju tänka som Mose om det är förebilden. Hebreerbrevet 11 och 24. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Han valde, här har vi en väg, att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, världens alla skatter. Ty han hade sin blick riktad på lönen, va? Ny himmel och ny jord. Lönen. Ja, vad var det nu Gud hade lovat? Ja, det var ju mer än landet. Det gällde ju hela jorden. Mer kan vi ju knappast ärva, va? Du kan inte ens fantisera sådana rikedomar som du redan har pant på genom den heliga ande i ditt hjärta. Där har du pant på arvet. Den heliga ande. Som alla får, den som lyder honom, apostlarna 5 till exempel där. Ja, och då är det så här att precis som Mose fick se, eller Abraham fick se en profetisk klocka, han fick ju se faktiskt en tid. En tid så ska de vara i Egypten. Och vi får också se in att det är ju en tid som vi ska vara här. Och slutet av den här tidsåldern kallas ju för eskatologi. Och Gud kommer att visa för sitt folk den profetiska klockan. Vart är vi? Han talar inte om timmar och sekunder. Han bara visar, det här ska ni se, det här ska ni se, det här ska ni se. Titta samtidigt på himlarna, kommer tecken där och det här ska ni se. Då vet ni ungefär. Och ett stort tecken är ju Israel, va? Fikonträdet ska stå där igen. Det är ett jättestort tecken. Och varför hatar mänsklig visdom korset? Jo, den som är korsfäst med Kristus, han har slutat att bidra till Egyptens sammanlagda värde. Han är ju värdelös i deras ögon. Ja. Det står det om i första Korinthierbrevet, ser ni. Ni kommer inte från någon berömd släkt eller något. Nej. Han vill inte längre vara med att bygga monument över döda kungar. Det är ju pyramider, det är ju monument över döda kungar. Jesus ärade ingen människa och han tog heller inte emot någon ära av människa. Så inte undra på att hörnstenen förkastades. Och vi ska ju göra likadant, vi ska ju bygga på hörnstenen. Vi ska alltså heller inte ta emot någon ära av människor och vi ska heller inte ge någon ära till människor. Då ser ni att det var bibelord på det jag sa förut. Att de som byggs på klippan, de tar inte emot ära från människor och de ger heller inte ära till människor. De ger ära till Gud. Så enligt det ena bygget, va, på sand, så måste ju det där bygget må ett totalt dårskap. Ja, det säger ju Paulus att det är. Så nu har du ändetiden och Egypten och ändetiden av världen. Det sa ju jag var nästan likadant. Jag ska se ett mönster, alltså. Abraham får alltså se en eldslåga och en tidsrymd. Eldslågan är faktiskt en person som går in och tar förbundet med Gud, nämligen Jesus. Eller hur? Det är han själv som går in i förbundet. Tack och lov! Tack och lov att han har gjort det, för vi klarar inte av att leva upp till de här kraven. Men det här är nåd. Han går in och tar alltihop. Eldslågan är alltså en person. Han lovar att stå bakom Abraham och hans säd så löftena uppbyggs. Det här måste ni veta och förstå, för annars förstår ni inget av uppenbarelseboken. Varför du ser en låga först där. Är ni med? Nu får Mose se en eldslåga och ges en stav. Och ett budskap i slutet av de 400 åren. Jaha, så förlossningen ur Egypten är en profetisk bild på Guds folks förlossning ur världen. Yes. Precis. Eldslågan symboliserar ju alltså Herren som står för löftena. Vad handlar det om det Mose egentligen gör? Jo, det handlar om klimatförändringar. Det Mose gör sen i Egypten, vad handlar det om? Jo, det handlar om klimatförändringar. Är det inte intressant? Det handlar om klimatförändringar. Vad fick det för konsekvenser? Guds folk börjar acceptera Mose budskap. De slutar upp att leverera tegelstenar till farao från Nilens dy. De börjar fatta en sak. De börjar fatta att en allsmäktig Gud som börjar stå bakom allt det här som händer och sker ute. Att det var det Mose pekade på, var hans budskap. Uppenbarelseboken då. Han får se en eldslåga. Tror ni att det handlar om han som lovar att ge oss världen? Eller vad tror ni med uppenbarelseboken handlar om? Jag ska visa för mina tjänare vad som snabbt måste ske. Jaha, i slutet av den stora tidsåldern så kommer alltså eldslågan där. Och så får Johannes se och förstå att den här tidsåldern är ju också bestämd precis som den tidsåldern var. Men vi kan inte räkna ut det. Det är det. Men vi ska förstå av tidens tecken vart vi lever ungefär. Så vi kan göra oss redo. Och det är det jag försöker att peka på. Nu var tiden inne alltså för Herrens dag. Och på Herrens dag ska Herren sätta ner sina fötter på Oljeberget. Och tiden tar slut. Och Johannes får se. Vad var det han får se sen? Vad handlar uppenbarelseboken om? Klimatförändringar. Intressant va? Är det inte intressant det här? Fattar ni hur viktigt det är nu att vi förstår vad som händer när man börjar prata om klimatet? Det är ju sant att klimatet bryts ner. Men det är bara det att i Romarbrevet så står det att det är Guds vilja att det bryts ner. Står det? Vi ser alltså en politisk ledning farao. Och vi kommer att se en politisk ledning idag. Du såg en religiös ledning då. Alla trollkarlar och spåmän. Och du kommer att få se en religiös. Uppenbarligen boken 13 politiskt religiös. I samma sak va. Det är ju nu H där snackar han. Som jag sa i Romarbrevet 8:20 så beskriver Bibeln. Den här jorden skall brytas ner. Men så står det. Men det ska finnas ett hopp hos Jesus. Ja, en ny himmel och ny jord. Men för den skull ska inte vi springa ner och medvetet smutsa ner alltså. Eller hur? Det är ju, jag hoppas säga, bondförnuft. Den profetiska bilden är som på Mose tid ska vi se en toppstyrd politisk ledning med fara och högst upp. Men vi ska också få se en New Age-rörelse av spådom och trollkarlar som kommer att göra jättestora under och tecken. Falska under och tecken. Att den här vägen de presenterar måste ju vara rätt. Ja, tror ni på allt tv och radio säger? Nej. Vilka står bakom det här? New Age-rörelsen. Strax innan slutet av den sista basunen kommer alltså klimatförändringarna drastiskt att öka på jorden. Men vem står bakom? Gud står bakom. Paulus beskriver för korintierna att människan kommer att fångas i sin egen visdom. Ja. Klimatförändringarna som nu drastiskt kommer att öka förstods inte av farao. Gud sa ju att han skulle förhärda hans hjärta. Makten idag med New Age-rörelsen kommer heller inte att förstå när de verkliga omvälvningarna kommer. För jag tror att det kommer att komma jättesnabbt omvälvningar på hela jorden. Vad tror ni de kommer att tro då? Om man har valt klimatvägen? Ja, det kan ni ju bara tänka. Jag vill inte ens säga det här inspelat, men det kommer jag att fatta. De blir fångade i sin egen visdom va? För har du väl slagit in på den vägen och börjat tolka allt enligt att det är rätt så ska du få se vad som kommer att hända i slutet. Innan 9/11 trädde hela New Age-rörelsen fram och hånade Gud och sa: nu ser vi att den gamla vägen inte fungerade så nu måste vi ha ny. Kristendom fungerar inte, judendom fungerar inte, men New Age fungerar. Alla som nu vänder sig emot den pyramid som håller på att byggts upp, vad händer med dem? Föraktas och förlöjligas. Vi ser ett kraftigt motstånd resas upp mot sann kristen tro. Precis som då handlar hatet egentligen inte om oss utan om Israels Gud. Han är ju liksom svårt att ge sig på. Då får man ju ta hans folk istället. Det är svårt att ge sig på Gud va? Ja, men hans folk kan man ju alltid. Och sen har jag skrivit Guds visdom befria. Den som ser från Guds perspektiv och får sin visdom från ovan kommer att förstå vad som sker. Klimatförändringarna är ju inget annat än den förgängelse Gud redan sagt ska ske. Man använder nu alltså detta, men egentligen gör man det för att försöka vrida om armen på Gud själv. Det är alltså psalm 2 det handlar om. Läs psalm 2 för att se hur de gör uppror. Och det är mot Gud och hans morde där. Men Gud jäckar man aldrig. Han är rättfärdig och måste alltså stå för vad han har sagt. Därför måste hans domar drabba jorden och all orättfärdighet. För Gud vore inte Gud om han inte dömde. Jesaja 26:4. Förtrösta på Herren till evig tid, ty Herren är en evig klippa. Han störtar ner dem som tronar i höjden. Den stolta staden förödmjukar han. När du läser i Uppenbarelseboken så ser ni om en stad. Va? Det är den man bygger. Han slår den till jorden, han låter den komma ner i stoftet. Den trampas under fötterna på de fattiga, på de svaga steg. Den rättfärdiges väg är jämnad. Du, den rättfärdige, jämnar den rättfärdige stig. Halleluja. Hur svag du än känner dig. Hur misslyckad du än känner dig. Säg ja till Jesus och börja gå. Ser ni vad som händer? Gud kommer att vara med. Sina små. Han kommer att göra sådana under så vi häpnar. Det som ser omöjligt ut, det kommer Gud att göra. Ja, på dina domars väg, Herre, väntar vi på dig. Till ditt namn och ditt pris står vår själs längtan. Min själ längtar efter dig om natten. Jag, anden i mig, söker dig. När dina domar drabbar jorden, lär sig världens invånare, jordens inbyggare, rättfärdighet. Alltså, Guds rättfärdighet handlar om att han måste göra vad han har sagt. Det är Guds rättfärdighet. Han är sann. Det är både skakande för oss men samtidigt en befrielse. Om man har rent mjöl i påsen så att säga. Och så står det i psalm 37. De rättfärdiga ska ärva landet eller jorden, det är samma ord då. Och bo där för evigt. Den rättfärdiges mun talar visdom, hans tunga säger det rätta. Hans Guds undervisning är i hans hjärta, hans steg vacklar inte. Den ogudaktige, eller den onde, eller dödsriket som också kan betyda. Han vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom. Men Herren överlämnar honom inte åt hans hand och låter honom inte bli fälld när han ställs inför rätta. Här ser ni att det är åklagaren djävulen handlar om. Vänta på Herren, håll dig på hans väg. Han ska upphöja dig så att du får ärva jorden. Du ska se hur de ogudaktiga blir utrotade. Alltså upphöja är, vet vi av Bibeln, alltså att ödmjuka sig. Den som ödmjukar sig, han blir upphöjd. Alltså han ska plocka bort från oss den här visdomen som vill upphöja sig själv. Det är det det handlar om. Herren, eller ljuslågan som Abraham såg, ska bli både vår skatt och vår försvarare. Ljus, vandra ljus. Han kommer att fylla vårt hjärta med visdom. Han kommer att låta vår mun tala ut den visdomen. Han kommer inte låta dödsrikets portar besegra honom eller oss. Och är inte det här exakt vad Herren beskriver för Petrus i Matteus 16? Gud är den som upphöjer, han sätter oss på klippan, va? Grundtexten här i Matteus 16 som handlar om Petrus och nycklarna och allt det här ni vet. Säger att Gud ska ge oss ljus först så att vi ser. Ja, han ska upphöja oss på klippan så att vi ser med Guds ögon vad som händer på jorden. Andra ord. Vi ska veta vilken väg vi ska välja. Vi ska veta vad som är rätt och vad som är fel. Och vandrar vi på vägen som Gud pekar kommer Satan inte att röra oss. Så det skriver väl Johannes också om i ett brev. Och den onde kommer inte åt honom, står det. Han tar sig tillvara och den onde kommer inte åt honom. Och då är det så här att du ser ju att i uppenbarelseboken är ju skrivet till hans tjänare. Och Johannes ser en öppen dörr i himlen. Jag tror inte alls han får upp där uppe som apostlarna och de här påstår. Utan det här ser ni ju en bild på himmels visdom från ovan. Det behövs ju nycklar för att komma in. Bilden är alltså inte att han rycks upp till himlen bokstavligen. Han kommer ju anden. Han upphöjs för att Gud ville visa honom vad som skulle ske, står det. Och det är ju inte honom förundrat, utan det är ju alla förundrat som vandrar på den här vägen i den här tiden. Strax innan tiden är slut, står det, va? Gäller ju det här. Först får han ju alltså se eldslågan som är en person, nämligen Herren själv. Uppenbarelseboken 1. Han som talade med Abraham om de 400 åren i Egypten. Nu efter att nycklarna givits honom får han gå in och se Guds visdom. Han får visdom från ovan. Först får han se en personlig Gud som har skapat allt. Det är jätteviktigt här att vi förstår att en personlig Gud som har skapat allt. Det är ingen gudsknista, som till och med Obama säger att alla har en gudsknista i sig. Det är inte sant. Sen står det att denne personlige Gud var, är och kommer. Uppenbarelseboken 4. Han ska komma. Kapitel 5. Lammet har all makt och han har köpt oss med sitt blod. Kapitel 6. Lammet bryter sigill. Johannes får se och förstå. Jaha, där har du ju det där han sa till Petrus, va? Se och förstå. Det är skillnad att se något, en annan sak att förstå. Ljus. Och vi förstår. Himmelska nycklar, va? Så just nu ser vi alltså hur klimatfrågan påverkar i stort sett hela jorden. Eller hur? Du kan inte googla ens på det här utan du ser varenda land. Snart i varje församling också. Om vi inte får se saker och ting i den här tiden från himlens perspektiv, tvingas vi göra det ur ett mänskligt perspektiv. Det finns nämligen inget annat val. Antingen med Guds ögon eller också ur våra egna. Och våra egna är ju syndiga, som det står. Va? Missa målet betyder det. Vi blir alltså fångade i fågelfängarens snara, psalm 91. De blir fångade i sin egen visdom, 1 Korinthierbrevet 3:19. Klimatfrågan ännu en gång ur bibliskt perspektiv. Läs gärna andra Petrusbrevet, 3 kapitel, vers 1-11, för jag tror det handlar om klimatfrågan. Ni vet, det kommer bespottare där som säger, hur blir det nu med hans tillkommelse här? Allt har ju varit detsamma hela tiden. Men de glömmer, så står det ju då att vi väntar på en ny himmel och en ny jord. Men de vill ju reparera och göra ordning den här. Ser ni? Det handlar alltså om bespottarna, handlar ju om New Age-arna som tror att de genom sin andliga gemensamma kraft och tankekraft så kan man upprätta både atomer och allt, förstår ni. De är jättevisa, de här. Men det var ju, vad heter det, trollkarlarna också visa, trodde de. Men de kunde inte göra mycket åt när Gud började brassa på där. Vi ska läsa ifrån Jesaja 51:1-7. För det var härifrån apostel Petrus hämtade sin undervisning om det här. Han säger i Petrusbrevet 3 kapitlet. Kom ihåg nu att nu talar jag till den kristne. För det är precis vad det handlar om här. För det är ingen annan som har undervisningen i sitt hjärta. Nej, de andra har ett utvändigt sken, men i sitt hjärta är det ganska tomt, står det. De andra innebyggarna där. Tänk på mig, du folk. Lyssna på mig, min menighet, församling. Ty undervisningen ska utgå från mig. Min rätt ska jag sätta till ett ljus för hedningarna. Min rättfärdighet är nära. Min Yeshua, Jesus, är på väg. Han är på väg. Mina armar ska döma folken. Det är hans kraft, va? Armar så för kraft. Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm. Det är hedningarna också. Nu ska ni få se här. Lyft upp era ögon, sinnen, tankesätt, står det för. Till himlen. Ja, det fick ju han se i uppenbarelseboken. Det var öppet, han fick gå in och han fick se. Här ska du få se också. Hans menighet som är byggd på klippan, som lyder honom, kommer att få ljus. Lyft upp era ögon till himlen och se på jorden där under, ifrån det himmelska perspektivet alltså. Mina vägar är inte som era vägar, nej, ty så som himlen är mycket, mycket högre, så är mina vägar, tankesätt. Himlen, så står det så här om jorden då. Ty himlen ska försvinna som en rök och jorden slitas ut som en klädnad. Dess innevånare ska dö som mygg, men min frälsning, Jesus står det där, ska bli för evigt. Min rättfärdighet ska inte brytas ner. Hör på mig, ni som känner rättfärdigheten. Ja, nu uppenbaras evangeliet, säger Paulus. Judarna trodde ju inte, för de såg ju inte rättfärdigheten som uppenbaras i evangeliet om Jesus. Du folk som har min undervisning i ditt hjärta, frukta inte för människors smädelser, var inte rädd för deras hån eller förakt. Först och främst får vi nu se två grupper av människor här, precis som i Petrusbrevet. Han hämtar ju det här ifrån, och nu förklarar ju Petrus vad som står här egentligen. Vi ser en grupp som förstår att Jesus kommer tillbaks för att upprätta ny himmel och ny jord. Och de får se jorden från ett himmels perspektiv. Det är de rättfärdiga som känner Gud och har hans undervisning i sitt hjärta. Så ser vi en annan grupp som inte får se Guds perspektiv och vad som sker på jorden. De ska upphöja sig själva och bespotta och förakta den första gruppens trosuppfattning. Det är klart. Ja, det är precis som Petrus skriver. Så här ser du alltså det laglösa som står beskrivet i andra Thessalonikerbrevet 2. Det här ska ske strax innan Jesus kommer. De kommer inte att förstå. Då står det så här då. De älskade inte sanningen. Och vad händer då? Jo, Satan får förblinda deras ögon. Hur tänker man då? Jo, man tänker jordiskt. Med mänsklig visdom. Man blir förhärdad, precis som farao och hans gäng. Va? De kommer att upphöja sig själva i sina egna ögon. Och de kommer att tro på lögnen. Där står det sevdo. Och det betyder något som utger sig för att vara någonting det inte är. Och de som nu tror på lögnen kommer att bespotta och förakta dem som inte tror på lögnen. Ser ni att det är samma folk här som Petrus talar om? Det är den här gruppen. Här, kära vänner, så ser du tydligt och klart att Satan bara är ett redskap i Guds allsmäktiga hand. Att skilja en skara åt från en annan. Ser ni vilken makt Gud har? Vem är det som han använder för att sära en skara från en annan? De onda andemakterna. Men Satan själv. Vad står de ogräset och vetet? Vad ska hända strax innan tiden slut? Då kommer ju motståndaren och sår en massa grejer där, va? Men strax innan tiden slut så kommer budbärarna, kan ju också stå. Änglarna, jag tror det är mörka änglar, fast de ser ut som de är ljusets änglar. Och så pekar de på en väg som människorna ska gå. Och den ser ut att vara rätt. Det ser ut att vara rätt för de som har byggt på Rick Warren och Bill Hybels och alla byggmedel som bygger på mänsklig visdom. De kommer att fångas där. Och jag drömde om den här vägen. Där fanns det affärer på båda sidor. Det var dy på backen. Och längst bort så fanns det en herde som vaktade miljontals av svin. Och de var inhägnade. Och så kom en röst från himlen, glömmer jag aldrig. Först skrek den här herden. Fruktansvärt. Det var ju djävulen själv. Så kommer en röst från himlen, så säger han så här: de som är fångade här kommer aldrig att komma undan elden. Så glöm det här som är så populärt idag. Alla blir nog frälsta. Nej, det är inte sant. bara den som tror på Jesus och är hans hus ända till slutet kommer att bli frälst, står det i Bibeln. Kära Jesus, tack att vi får tro på dig idag. Herre, det är så underbart ljuvligt att tro på dig. Och du har lovat att vara med oss varenda dag, ända till tidens slut. I Jesu Kristi namn. Amen.